Vi fortsätter ikväll med ämnet det heliga dopet. Vi ska då börja med att säga något om sättet för hur man döper. Självklart så kan man inte döpa om man inte har vatten. Man får inte ändra en instiftelse så att man brukar någonting annat än det yttre element som hör med till Kristi befallning och instiftelse. Det är alltså nödvändigt att vatten brukas vid dopet och anbringas på den som ska döpas. Men hur man anbringar vattnet och mängden vatten finns inte föreskrivet i Guds ord. Det är vad man kallar ett adiaforon, det vill säga det är inte föreskrivet i Guds ord. Det grekiska verbet för att döpa lyder baptizein, och det ordet går ju igen i baptist. Det är alltså ett ord bildat på det grekiska baptizein, döpa. Och det ordet med dess besläktade ord, det betecknar varje slag av rening med vatten. När man renar någonting med vatten. Nu finns det en del kyrkor som lär att en person är inte rätt döpt om han inte har doppats ned i vattnet fullständigt, helt och hållet. De som lär på det sättet har i regel mycket lite att säga om vad dopet innebär, vad det har för andlig nytta och vad dopet verkar. Istället gör man ofta en stor affär av dopets yttre form och sätt. Och därför tvingas vi att säga lite grann om själva dopsättet. Det grekiska verbet baptizein, döpa, det betyder doppa i vatten eller doppa under vatten. Men det är inte den enda betydelsen som detta verb har när det förekommer i Bibeln. I Markus 7 kapitel och 3 vers finner vi att fariseerna tvättade sina händer. Så översätts det. Och då står där ett grekiskt verb som lyder niptein. De tvättade sina händer innan de åt. Detta verb niptein, det brukas vanligtvis när en del av kroppen tvättas. Det finns ett annat verb som också betyder tvätta, grekiska loein. Men det verbet brukas när hela kroppen tvättas eller badas. Men likväl är det verbet niptein, alltså detta partiella tvättande, som i Markus 7:4 och Lukas 11:38 betecknas för eller kallas för baptismos, som betyder då döpande, eller ebaptiste, döpte sig, tvättade sig. Alltså det partiella tvättandet har som synonym här beteckningarna baptismos, particip av baptisen, och ebaptiste, döpte sig. Det står, men när farisén såg att han icke först tvådde sig, då står där verbet ebaptiste, alltså ordet han döpte sig. Och det syftar då på niptein, alltså denna, man hade inte doppat hela kroppen utan bara tvättat en del av kroppen, händerna främst, före måltiden. Förundrade han sig, Lukas 11:38. Alltså man kunde översätta så här om man ville, men det blir lite vilseledande. Men när farisén såg att han icke först döpte sig före måltiden, förundrade han sig. Man kan alltså se hur verbet döpa här användes som att tvätta sig, tvättade händerna. Det finns också andra exempel i Bibeln som visar att man kan tala om en rening och ett döpande utan att det måste innebära en total neddoppning av kroppen. Att man tvättar hela kroppen. Av fjärde Mosebok 19 framgår att rening kunde ske både genom neddoppning, vers 7, och genom bestänkning, verserna 13, 18 och 19. Och går vi till Matteus evangelium, 3 kapitlet, 11 versen, så säger Johannes till folket att han förvisso döpte dem med vatten. Men att Kristus skulle döpa med den helige ande och med eld. Och så får vi veta att denna profetia om Kristi döpande med den helige ande och med eld går i fullbordan på första pingstdagen. Apostlagärningarna 2, 16, 17. Och där står det ju hur det gick till. Var det då så att lärjungarna neddoppades totalt med anden och elden, eller i, doppades ned i den helige ande och i eld? Nej, det var ju frågan om ett utgjutande. Den helige ande utgöts över dem och tungor av eld delade sig och satte sig på var och en av dem. Ändå så kallas det som skedde på det sättet för ett dop. Man kan alltså bruka termen dop när det inte är en fullständig neddoppning, utan här var det frågan om ett utgjutande. Och sålunda kan också vi döpa genom att utgjuta vatten över dopkandidaten, eller stänka vatten på dopkandidaten, eller neddoppa. Neddoppandet är alltså inte det enda giltiga dopsättet. Det är nödvändigt att vatten anbringas, men det kan ske på olika sätt. Genom neddoppning, eller begjutning, eller bestänkning. Och mängden vatten är inte avgörande. Inte heller sättet för dess anbringande. Varför brukar vi då inte neddoppning? Ja, när en viss grupp människor eller en kyrka kräver som ett tvång, så som ett gudomligt måste, i strid med Guds ord, det måste ske på ett visst sätt, och det är fritt att göra det på det sättet, men inte enligt deras mening är det fritt utan ett måste, då blir det en bekännelsehandling att ta avstånd från detta falska tvång och denna falska lära om dopets väsen och natur. Av det skälet så brukar vi inte neddoppning, som annars hade varit helt fritt för oss att bruka. Vi vill inte stödja den felaktiga läran hos dem som gör neddoppning till ett måste om dopet ska vara giltigt. Vi slår vakt om den kristna friheten. Vi slår vidare vakt om dopets sanna väsen. Det ligger inte i detta utvärtes, utan det sanna väsen är att det är ett nådemedel. Och vi slår vakt om vad det är som gör dopet till ett giltigt dop. Och ett verkligt nya födelsens bad. Varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete? Säger Paulus, 1 Kor 10, 29. Och det säger vi också. Så kommer vi in på själva orden vid dopet, dopformen. Enligt Matteus 28, 19 så ska vi döpa till Faderns och Sonens och den helige andes namn. Man översätter detta till ofta med i, och det kan man göra. Så vi kan säga i Faderns och Sonens och den helige andes namn, eller till Faderns och Sonens och den helige andes namn. Vi har varken skäl eller auktoritet till att ersätta denna formel med någon annan. Ett dop som inte sker i eller till den treenige guden, till hans namn, det är inte giltigt. Men giltigheten är inte beroende på formuleringen, ordens läte, fonetiska ljud. De är ju dessutom olika i alla språk. Utan giltigheten beror på innebörden. Den trinitariska formeln, Fadern, Sonen och Anden, den måste ha täckning i den offentliga läran och bekännelsen. Om man upprepar orden men förnekar deras innebörd, vilket antitrinitarierna gör, alltså alla som förnekar Guds treenighet, då är dopet ogiltigt. Nu finns det ju texter i Bibeln, till exempel Apostlagärningarna 2:38, 8:16, 10:48, Romarbrevet 6:3 och Galaterbrevet 3:27, som talar om att man döptes i Herrens Jesu namn. Men dessa texter säger inte att apostlarna brukade en annan formel. Dessa texter beskriver endast dopet som ett dop i Jesu Kristi namn, det vill säga instiftat av Kristus. Och det dop som Kristus har instiftat, det är ett dop till Fadern och Sonen och den helige Ande. Ett dop i den helige Gudens namn. Och att döpa till Faderns och Sonens och den helige Andes namn, det betyder inte först och främst att döpa på den treenige Gudens befallning. Befallningen ligger ju i orden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döpande det. Men orden till Faderns och Sonens och den helige Andes namn har en djupare innebörd. Genom dopet görs människor till Kristi lärjungar och blir delaktiga av hans välsignelser genom att förenas med den enda sanne Guden som är Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi döpes till denne Gud, till förening och gemenskap med honom, till delaktighet av allt som han har och erbjuder oss. Vi kanske kan förstå vad det innebär att bli döpt till någon eller i någons namn om vi ger akt på 1 Korinthierbrevet 10:2 och 1 Korinthierbrevet 1:13. I 1 Korinthierbrevet 10:2 står det: alla blev det i månskyn och i havet döpta till Mose. Här står det till Mose. Och i 1 Korinther 13 så står det: inte blev ni väl döpta till Pauli namn, eller i Pauli namn, säger Paulus. Betydelsen är då inte att ha blivit döpt på någons befallning, på Mose befallning eller Pauli befallning, utan betydelsen är ju att man genom dopet har inträtt i ett bestämt förhållande eller lärjungaskap till någon. Att ha blivit döpt i eller till Faderns och Sonens och den helige Andes namn innebär att vara inträtt i ett innerligt och välsignat förhållande till den treenige Guden. Jag har blivit delaktiga av Guds alla välsignelser. I dopet lovar Gud oss att vara vår fader, och han upptar oss som sina barn. I dopet ikläder vi oss Kristus, Galaterbrevet 3:26-27. Och tar emot den helige Ande som en gåva, Apostlagärningarna 2:38. Och att ha blivit döpt till den treenige Gudens namn betyder då alltså mer för oss än att ha blivit döpt på hans befallning. Vi har blivit döpt på Kristi befallning för att genom dopet ingå i gemenskap med Fadern och Sonen och den helige Ande. Ni har inte blivit döpt till Pauli namn, säger Paulus. Vem ska då döpas? Vem ska då döpas? Ja, det är ju vanligt i vår tid att man döper djur och man döper fartyg och allt möjligt. Och man tror att när det sker ett dop i en kyrka, då döper man någon till Karljus. Eller till Svea Ulrika. Men man döper ju till Fadern och till Sonen och till den helige Ande. Men man har inte hört på, eller vad det nu beror på. Man tror man döper till ett namn, och så blir det först en namngivningsceremoni. Det dop som Kristus har instiftat, det ska inte brukas på livlösa ting, eller på djur, eller på döda personer. Enligt Bibeln ska alla folk döpas, och där inbegripes män, kvinnor och barn. Av Apostlagärningarna 2:41, 8:26-40, 10:47-48 lär vi oss att vuxna blir först undervisade. Och så lunda bör också vi undervisa och predika evangelium för de vuxna innan de döps. Dessa människor blev alltså inte omvända eller gjordes till lärjungar genom dopet. De har gjorts till lärjungar eller blivit omvända genom evangelium i ordet. De är lärjungar genom tron på Kristus, och i deras fall så bekräftas genom dopet att de har en nådig Gud. Dopet bekräftar på dem Guds nåd och stärker dem i deras tro och förvissning om